Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman. Och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. I det här avsnittet ska vi ta oss till Robertsfors. För det är där historien om Sahara Hot Nights börjar. Jag har träffat Maria Andersson Lundell, sångerska i Sahara Hot Nights, för att prata om var någonstans musiken började och var någonstans musiken slutade. Så utan att dra på det för mycket, här är avsnitt nummer 5, Dill och Duva med Maria Andersson Lundell. Lycklig lyssning! Vad hette gatan du växte upp på?
Herrgårdsvägen.
Och det ligger var?
Det ligger i Robertsfors, i den gamla bruksdelen i Robertsfors.
När du nu tänker på den här gatan där du växte upp, vad är det för bilder som kommer upp?
Då är det alltså självklart vårat så här gula gamla 20-tals villa typ. Och ja. Nej, men så här, min barndomsträdgård.
Ja. Är det något, är det någonting därifrån som du har tagit med dig i livet eller som du tänker ofta på att det här har format mig?
Ja, absolut. Det har det. Rent så här minnes, alltså minnesbilden, du vet hur det är med drömmar, mm. så besök kommer man ofta tillbaka till vissa liksom, byggnader. Så. Mm. Och det är ju sånt där, en plats som jag hela tiden återkommer till liksom, i mitt undermedvetna på något sätt. Mm. Mycket har att göra med att jag inte har varit där på väldigt, väldigt, väldigt många år.
Nej.
För vi sålde huset då, sådär, så det finns inte kvar i familjen.
Nej.
Ja, så jag börjar liksom mytologisera det där. Mer och mer faktiskt.
Kommer det fram i din musik på något vis?
Ja, det tror jag. Det gör det.
Något exempel? Vad skulle det kunna vara?
Nej, men det är, jag tror att det är kopplat i, ja, hur ska man säga? Men det är liksom en ganska fast. Jag tror att de här platserna och bilderna och ögonblicken som har format den tar man med sig i när man ska nå en speciell plats i sig känslomässigt när man skriver musik.
Mm.
Och då dyker de här upp liksom. Ja, men så det är liksom det visuella på något sätt till tonerna. Ja, mycket diffust.
Ja, men det är lätt fint. Det låter fint ändå att ha en plats sådär, som man kan återkomma till. Och någon sorts, det blir som att sätta en, man får en känsla liksom.
Jo, men det är ju vissa platser man har som associerar till vissa känslolägen. Såhär, och jag kan komma ihåg, jag har, om jag ska vara helt ärlig, har jag väldigt såhär, dåligt minne. Alltså egentligen är det här helt värdelöst att göra en intervju med mig såhär, kronologiskt. För att jag är skitdålig på årtal och har inte speciellt mycket så här, ja, sådana minnen av platser. Så jag kan inte placera dem i på en tidslinje.
Nej.
Däremot så har jag ganska starkt känslomässigt minne, har jag kommit underfund med. Så att jag kan så här, komma ihåg, ja, men då var jag där och då kände jag så här. Mm. Det här var den perioden,
ja,
då jag mådde så.
Ja.
Liksom.
Då försöker vi med det.
Mm.
Men nu ska jag ändå fråga om en tid. Kommer du ihåg första gången du blev drabbad av musik?
Ja. Alltså, nu vet inte jag vilken ordning det här blir, men några sådana där tillfällen, tidiga tillfällen, så har jag. Dels så var det nog när min storebror, jag har två äldre bröder, men min största, äldsta brorsa, han brukade spela typ Depeche Mode och Tom Petty, tror jag. Jag vet inte hur de hörde ihop.
Nej.
I hans musik samling, men då minns jag att det var så här, alltså att jag hörde ner från hans rum när han spelade.
Ja.
Och jag hade mitt rum på ovanvåningen.
Ja.
Och det liksom gick in i mig.
Ja.
Så där.
Hur liten var du då ungefär?
Jag kanske var så här, 8, tror jag, eller något sånt där.
Ja.
9, ja, 7-8 kanske.
Ja. Kan du komma ihåg liksom vad det var som klickade in i dig?
Ja,
eller
alltså,
vad det var som
jag
hände?
Jag tänker att det var melodierna, alltså melankolin i melodierna som bara gick rätt in.
Mm.
Och någonting sådär som jag fortfarande känner när man hör musik som man reagerar på. Det här med att alltså, magen spänns och liksom, och det här med tårkanalerna och allting blir aktiverat på något konstigt sätt. Så det tror jag att jag upplevde.
Mm.
Då.
För då var det ju på engelska, så du hade ju inte koll på vad det handlade om egentligen.
Exakt. Och så minns jag den här första gången jag hörde Passenger med alltså Iggy Pop.
Mm.
Och det spelade, förutom min brorsa, så spelades ju ingen musik hemma. Så jag hörde, på typ Sommar i P1, någon spelade den.
Ja.
Så här. Och då kände jag också så här att det var magiskt.
Ja.
Och det var också när jag var ganska liten, minns jag.
Vet du om du kände att... För det du beskriver, det blir så här, musiken var viktig, men kände du att det här vill jag göra själv?
Nej, det tror jag inte att jag kopplade ihop så mycket. Men sen så jag började ju spela instrument så här ganska tidigt. Min mamma hade någon idé typ att jag skulle ta så här privatlektioner i piano. Så jag liksom träffade, det var en sån här kantor i Robertsfors som jag träffade en gång i veckan. Ja. Och så här, skulle lära mig att spela piano.
Ja.
Och då så började jag ju förstå liksom hur det hängde ihop så här, med toner och hela den världen. Liksom.
Mm.
Men jag har absolut, alltså det är inte så att jag var så här, jag var ett barn som gick omkring och sjöng hela tiden.
Nej.
Så här, det har jag inte någon minne av.
Nej.
Men det var liksom mer att musik hade det fanns ett hemligt rum för det, tror jag.
Och du kände att du hörde hemma där på något vis?
Ja, det kände jag. Jag har inte reflekterat över detta, känner jag nu. Men ja.
Det är därför jag har kommit hit.
Ja, men det var just det. Alltså ja, jo, men så vi säger att det var så.
Vi säger.
Ja.
Men när gick det sen över till att du kände, du sitter där och spelar pianot med den här kanton, att du ville göra egen musik?
Ja, men det kom ganska samtidigt faktiskt.
Mm.
Jag tror att, alltså jag var så här 7-8 år eller någonting. Och sen så när jag gick hem och skulle så här öva mina läxor typ, så började jag liksom också komponera eget.
Ja.
Och det tyckte jag var väldigt spännande.
Mm.
Och du vet att det uppstod saker. Det fanns nya kombinationer och sådär.
Det var på piano då?
Ja, precis. Mm. Ja. Och då så var det mycket att... Jag var Josefin som spelade trummor med oss. hon började också ta lektioner av den här Kanton. Ja. Så då började vi liksom tillsammans. Så här,
ja. Vad heter Kanton? Eller hette, eller
ja, hon hette Erika någonting.
Ja.
Ja, men då så började jag och Jossan liksom spela in och göra lite egna låtar. Så, så vi sjöng in på band. Och så här.
Ja. Vad var det för något i början? Det ni gjorde ihop?
Mm.
Vad, kan man, vad var liksom influenser? Eller vad började ni med?
Ja, men jag tror att det var ganska mycket så här, alltså visor kanske, eller att det var så här, man alltså 34 typ, att man sjöng in den. Ja, men det tyckte vi var kul. Ja,
finns de här inspelningarna sparade?
Ja, jag tror det. Jo, det finns de.
Är det, känner du att du vill gömma dem eller vill du ha fram dem?
Ja, de kan nog lyftas fram i ljuset. Ja. Det är okej nu.
Men då satt ni och spelade in andra personers låtar.
Ja.
När började formas att det här ska vi försöka ta ännu längre? Eller vad var tankarna i början? Hur kände du?
Jag tror att jag måste göra ett tidsmässigt hopp från det att jag är liksom 8 till att jag är kanske 12-13. För då börjar jag liksom... Jag vet inte riktigt vad som ledde fram till det. Men när jag var 12 eller någonting så började jag spela gitarr.
Mm.
Och då... För i så här mellanstadiet så började man på den här kommunala musikskolan och sånt. Mm. Vad är man då? 10? Då kanske man är 10. Ah, ja.
Ja,
men okej. Okay.
Ja.
Men så här, när jag gick i 4
ja,
så började jag spela gitarr och ta gitarrlektioner.
Mm.
Och då så gjorde de andra, alla vi i kompisgänget, tog lektioner och spelade var för sig. Och det ledde fram till att vi liksom testade att spela ihop. Och och prövade oss fram. Vi började med lite så här, lite hemmasnickrat som man skulle prova och lite som var covers och så här, blandade.
Och för alla som inte hänger med nu, vilka personer var ni?
Ja, nej, men då var det ju Josefin då. Som är lika gammal som mig och Johanna som gick i Vikalis samma klass.
Mm.
Och så Jenny var stora syrra till Johanna och då så och vi började umgås när vi var alltså på lågstadiet väldigt väldigt tidigt.
Mm.
Så där.
Började ni umgås tack vare musiken eller kom det sen liksom?
Nej, det kom sen.
Mm.
Jag vet faktiskt inte varför vi började.
Det bara blev.
Det blev. Det brukar vara så. Det bara blev. Man hittar på grejer.
Ja. Alltså,
men vi var nog ganska så här små otäcka såna här barn som ville showa och dansa. Ja. Och det gjorde vi väldigt mycket. Och sen utvecklades det till att, typ, att det blev musik.
Ja.
Sådär.
Mm. Men ni är där, ni är typ 12 år gamla och börjar spela gitarr och ni gör egna grejer.
Mm.
Hur kan du återskapa känslan av, hur tänkte ni liksom att vi ska stå på den här scenen eller vi ska, vad hade ni för perspektiv liksom?
Jag tror inte vi hade speciellt, som om jag ser tillbaka på det nu så var det ganska låst, alltså perspektivet. Det var liksom antingen så var man nirvana eller så var man ingenting.
Nej.
Alltså det fanns liksom inte så här ska vi ta oss fram.
Nej.
Och där vill jag spela, utan det var så här, antingen är man störst eller ingenting nästan så här.
Ja.
Och så jag tror att vi mest liksom harvade på, vi tänkte så, vi hade, det var så liksom roligt, det var så jävla, det var kul och det var en utmaning när det hände.
Mm.
Och vi, alltså så här, så småningom så började ju vi liksom måla upp vad vi skulle kunna, hur nästa steg var. Vi började liksom med att så här, låna musik på skolan där, så fanns det så här musiksal och Så vi försökte snika till oss typ nyckeln dit så vi kan vara där på kvällarna så där, mm. och repa. Och repade på håltimmar och repade och, mm. och så. Och sen så till slut så tänkte vi måste ju spela också. Sen så då började vi så här ringa runt till ställen i Umeå och Skellefteå och så här närliggande ställen där vi tjatade till oss att vi skulle få spela.
Mm.
Och det gick.
Och hur, alltså är ni fortfarande 12-13 år?
Ja.
Ja.
Och ringde så här till lokal tv och skulle ja, men vi måste tjata in sig.
Ja.
Och så helt plötsligt så var man i de här liksom olika miljöerna, scenerna. Och,
ja. Kom du ihåg den första spelning som ni hade som var ordentlig? Eller vad man ska kalla det?
Så jag tror att den som jag tänker på som var mest oriktig för mig, det var när vi spelade på en Lucia-vaka i Robertsfors.
Mm.
Då var det vi och så var det det fanns liksom bara två band i Robertsfors. Det var vi och så var det så här black metal band.
Mm.
Så då skulle vi stå för showen liksom efter diskot.
Ja.
Och då det kändes mäktigt.
Ja, då känner ni nu.
Ja, men det var liksom nu har vi markerat att det, ja. det här
är på riktigt.
Vi finns.
Ja. Kommer du ihåg mottagandet?
Ja, rätt liksom avmätt. Alltså, men med någon så här... Ja, men som det fortfarande är. Alltså så här, 10% som verkligen gillar musik och resten gör inte det.
Nej.
Alltså.
Tänker du på Lucia-vaker i allmänhet eller? Överallt.
Nej, men jag tänker på det. De flesta så här spels, alltså överhuvudtaget.
Ja.
Spela inför folk.
Alltså det är 10% längst fram och resten står.
Ja, men som verkligen... Man connectar med på något sätt.
Det låter extremt tragiskt. Mm. Resten står och undrar vad är det som händer liksom.
Resten ska övertygas.
Ja, precis. Det är kanske det som är själva utmaningen varje gång. Att precis. Övertyga de där 90% om att kolla exakt. Här, vi är bäst.
Ja, men det är en bra morot.
Ja, den är bra. Lucia-vaka och sen så... Fortsatte ni? Vad var nästa liksom, stora, om vi räknar det som ett stort steg?
Nej, men sen så tror jag att vi... Vi fick en replokal i Umeå.
Mm.
Stället som heter Galaxen. Sen de hade massa, ofta mycket så här, punkkonserter, hardcore-konserter.
Mm.
Och det kändes också så ganska stort att få komma in i någon slags sammanhang eller någon slags värld som... Mm. Där det skedde på riktigt.
Hur långt är det mellan Robertsfors?
Det är 6 mil.
Ja.
Och från kontrasten att i Robertsfors finns inget musikliv överhuvudtaget så var det så här en scen i Umeå. Som egentligen inte vi hade något med att göra, men det var ändå så att få vara nära det kändes sjukt spännande.
Ja.
Och då... Men det kändes också så här, nu börjar det hända någonting. Så vi tog bussen dit varje fredag efter skolan och sen så åkte man dit och sen så käkade på Frasses och så repade man typ. Och sen så var man tvungen att ta sista bussen hem igen.
Ja.
Men det räckte liksom för att hålla den här lågan.
Ja, och för att känna Umeås musikliv som
precis.
Liksom fanns runt dörren på något sätt. Liksom.
Exakt.
Hade ni någon kontakt med andra band och sånt där?
Ja, men lite grann, men vi var väldigt så, blyga.
Mm.
Jag minns vi var på de här, så här konserterna där. Och försökte verkligen så här, men vi kan inte bara stå här i ett hörn tillsammans. Nu står vi i en ring igen. Vi måste röra oss ut från cirkeln. Och det var helt omöjligt för vi var så... Man var blyg och man var lite rädd och kände sig liten och kanske också var yngst av alla också. Men det var väl liksom våra styrka att vara tillsammans, men vi skämdes oerhört mycket också över det för att vi inte så här vågade så här vidga den grejen.
Nej. Under den här tiden här kommer du ihåg hur gick dina egna tankar om musiken just där?
Alltså, vi hade ganska bra självförtroende då. Det började så här. Framförallt så hade vi bytt ut alla så här covers som vi spelade.
Mm.
Och gjorde bara egna låtar. Mm. Och när man för första gången så presenterat det man har så här tillverkat själv och så här, ställt sig på en scen och fått ut det, då blir det verkligt liksom. Alltså, ja, men det var någon så här äkthetsintyg som man behövde för att fortsätta. Men det var roligt. Jag tror inte vi liksom reflekterar så mycket överhuvudtaget över vad som hände.
Det var mest att ni körde på bara.
Ja, man körde på.
Ja.
Men ja, alltså det fanns ju parallellt, så fanns det ju såklart att man fantiserade om. Jag minns jag hade så här ett sommarjobb på kyrkogården i Robertsfors, och så minns jag att jag så här, du vet, man målar upp så här intervjuer man kommer göra på engelska i framtiden och så kommer på smarta svar.
Ja.
Så den grejen fanns nog där parallellt.
Ja.
Man var, det var bra förberedd.
Ja, sådär. Att musiken var någonting mer än att bara spela. Det var det här livet runt omkring som lockade också. Liksom.
Precis. Och otroligt mycket identifikation också.
Mm.
Att jag kände att det var... Jag hade min säkerhet och min identitet. Att jag var, hade bandet, jag spelade, jag var liksom... Jag tyckte att jag var annorlunda än de andra i skolan.
Ja.
Och i min närmiljö, alltså, det var... Det var det. Det var väldigt viktigt för mig.
Ja. Var det som en att känna... Ja, du sa att känna mig annorlunda. Kände du dig för mer än de andra? Eller bara liksom... Bara
nej,
annorlunda?
Men det var, något mitt, det var nog mitt försvar för att vara... Att jag inte kände att... Alltså, om jag inte hade det så skulle jag ändå inte... Jag skulle ändå inte passat in om jag inte hade... Så förfinat den här identiteten. Ja. Liksom.
Ja, så då var det var enda sättet.
Precis.
Just det, vi har inte kommit in på det. Hette ni Sahara Alt Nights hela tiden?
Nej, vi hette... Dalton hette vi. Och det var också ett namn som vi... vi var med i någon sån här musikdirekt, sån här tävling.
Mm.
Då var vi Dalton.
Ja.
Och men jag vet inte, vi bytte namn så här.
Ja. Just Sahara Hot Nights, varför blev det det?
Nej, men vi, jag tror att det var någon så här, så att vi fick för oss, vi måste tvungna att bestämma oss.
Ja.
Och ja, du vet hur man gör, man skriver upp en lista med allt man tycker är coolt eller roligt så här. Och då så föll valet på det.
Det råkade bli det bara.
Det råkade bli så.
Mm.
Och ja, alltså det är ju så här, man är ju sugen på att ändra sånt hela tiden.
Ja.
Men det är bara, så fort man har gjort en skiva så blir det svårt.
Ja.
Backa det.
Ja. För det är ju någonstans här också lite, ni är med i en tävling.
Ja.
Kan man säga. Och vinner ett, vad ska man säga, möjligheten att spela in en skiva.
Ja.
Hur gamla är ni då?
Nej, men egentligen så var det så här att vi har varit med i... Först var vi med i det här Musikdirekt.
Mm.
Och då var jag nog 13-14, tror jag.
Ja.
Och priset... Så vi blev, jag vet inte, kanske trea i...
Ja.
I lokal i Umeå eller något, jag kommer inte ihåg. Ja. Men då fick vi en demoinspelning som pris.
Ja.
Och så då spelade vi in vårt första demo.
Mm.
Med han från Meshuggah, minns jag. I hans studio. Så gjorde vi det. Och det demot skickade vi sen in till en till tävling.
Mm.
Vi tänkte att det här är...
Ja.
Vi kör det här racet.
Ja.
Och den här andra tävlingen som vi anmälde oss till sen, det var en tidning i Skellefteå som hade en sån här poptävling med band.
Ja.
Varje år. Och så kom vi med där och sen så skulle vi... Ja, och då vann vi den.
Mm.
Och priset där var att spela in en EP.
Ja.
Så vi liksom bara levla.
Det känns som ni har gått runt med skylt här, tävlar för inspelning.
Ja, men det var ju skitbra för oss.
Smart.
Och, ja, så då fick vi spela in den här EP:n här plötsligt.
Mm.
Och så kom vi i kontakt med ett skivbolag i Skellefteå som heter Westside Fabrication.
Mm.
Som släppte en massa så här lokala indie-akter typ. Och då så ville de släppa den.
Mm. Och EPen hette?
Den hette Suits Anyone Fine.
Precis. Ja, jag skulle bara kolla om du var med.
Ja,
jag, eftersom du sa innan att du hade dåligt minne.
Ja, men det är bra. Alltså, det aktiveras ju när man pratar om det. Ja. Jag märker det.
Bra.
Ja. Jo, då släppte vi den. Och så.
Och vad hände då?
Ja, men då åkte vi ut på en turné. Jag tror att det var så här att Westside, bolaget här, ordnade så att vi kunde åka ut och spela.
Mm.
Det var 1997, 6 eller 7 tror jag.
Mm.
Och då gjorde vi så här en Sverige-turné. Och det gick susen. Ja. Alltså det var jätteroligt och kom massa folk och kollade. Och
vad var ni i för städer?
Ja, alltså vi var från från Tranås till typ alltså Haparanda, alltså lite så här, överallt.
Ja.
Men det var skitroligt så här, första turnén. Och jag tror att i samma veva med det där så började vi jobba på att göra en fullängdare.
Mm.
Och då så spelade vi in en hel skiva i en studio i Skellefteå.
Mm. Men om vi stannar lite vid den här första turnén där. Det måste ändå vara väldigt speciellt.
Ah.
Kan du komma ihåg att när du är mitt uppe i det där? Hur gick tankarna då i den perioden?
Jag tror jag är helt nollställd. Alltså jag tror inte jag tänkte.
Nej.
Jag tror inte man förstår. Jag tror att jag tog ganska mycket. Att jag tog det för givet.
Ja,
för det var så ett givet steg för mig.
Mm.
Så jag tänkte aldrig så här, det här är en ynnest. Eller det här är mäktigt. Eller, det var roligt och det var det enda jag fokuserade på.
Ja.
Och lite jobbigt att bli liksom sedd och synad.
Ja.
Något som kom på köpet. Ja. För att man märkte att det kom liksom, folk skrev ju om det också sen. Att det där hängde ju ihop. Men det var lite så här, det var självklart så här för oss.
Så du kände liksom att det fanns egentligen inget val.
Nej.
Eller det var så här det skulle bli.
Ja. Det är så här också, jag glömmer ju en detalj. Och det var ju att vi hoppade av gymnasiet för att göra det här.
Mm.
Och på grund av det så var det också att man kunde så här, satsa allting.
Mm.
Och för alltid la vi ner på repa och turnera.
Mm. Är det som krävs, tror du? För jag vet andra som har sagt samma sak, att just gymnasiet är... många har hoppat av där.
Ja.
Och liksom så här för att de har känt så himla mycket att det här går inte att kombinera just där.
Ja, jo men jag tror det. Men för våran del så hade vi ju, alltså det är ju också en liksom konstig detalj. Men vi blev, så här var det, det här skivbolaget igen, Westside Fabrication. De hade någon så här samarbete tror jag med kommunen.
Mm.
Att Skellefteå kommun, de hade så här identifierat sig som en så här musik... främjande kommun någonting. Och hade så satt igång och sagt EU-projekt där de skulle lyfta musiklivet och satsa på att ge bandbidrag för att de ska kunna få utvecklas.
Ja. Ja.
Och då frågar de oss om vi vill göra det.
Ja.
Och för att vi ska kunna få bidrag och liksom vara musiker heltid så var vi tvungna att hoppa av skolan.
Mm.
Så därför gjorde vi det. Så vi hade ju så här en slags trygghet i att det fanns en någonting att falla tillbaka på. Så här. Men det är klart att...
Var det ett svårt beslut att ta?
Nej, inte för mig. Jag tror mina föräldrar tyckte det var dumt.
Mm.
Men jag tjatar nog rätt mycket.
Ja.
Faktiskt.
För det är det känns som ett beslut. Det går inte, det är oåterkalleligt liksom. Man kan inte komma på 5 år senare. Nej, men jag går om liksom.
Nej, fast jag tror att man alltid i sådana lägen så intalar sig själv så där. Jo, men jag kan komma tillbaka.
Ja. För att annars gör man inte liksom.
Nej. Jo, sen bara så flög det liksom.
Mm.
Det funkar jättebra och ja.
Och sen är ni börjar på er första skiva.
Ja,
som
precis.
Den släpps 99, va?
Yes.
Mm. För jag tänkte vi skulle prata om ett gemensamt konsertminne vi har, du och jag.
Mm-hmm.
Du är på scen och jag är framför scen.
Mm-hmm.
Det är på Emmaboda-festivalen 99.
Aha.
Spelar ni på?
Ja, det stämmer.
Och detta är ju innan jag släppte den första skivan, måste det ha varit.
Ja.
För det är ju i augusti.
Just det.
Så,
har du
något minne av spelningen?
Nej, ingenting.
Ingenting?
Nej.
Nej.
Var det bra?
Ja, jag tyckte det var bra.
Ja, grymt.
Ja, för det var ni spelade på den lilla scenen, vet jag i alla fall. Och det var väldigt mycket snack innan om er, kommer jag ihåg.
Mm.
Att så här, här är de som kommer att vara stora nästa år. Liksom. Titta på dem nu.
Just det.
Det här kan vara en försköning i efterhand, bara för att man själv var där.
Det.
Att det var jättemycket
precis.
Folk, men jag vet inte, var det det? Eller du kommer inte ihåg?
Nej, jag kommer inte ihåg alls.
Nej.
Så här, jag har nog minne så här backstage-området. Det är ju inte det enda. Men inte själva spelningen.
Nej.
Jag antar att själva grejen att vara på scen och så här skedde på rutin, fast allting som var omkring var helt nytt.
Ja,
och det var det som var coola.
Ja. Nej, men det var mycket. Mitt minne av det är mycket, att det var bra.
Ja.
Men just att det var mycket, mycket snack. Så här, innan och efter att men de Sarah Hot Nights, det är de ni kommer att se nästa år slå igenom jättestort så här, debutskivan är på väg, det här kommer att vara så.
Just
så det var mycket
det.
Så att man var väldigt noga att inte missa denna grej liksom.
Ja, det var bra att man inte liksom snappade upp det där, tror jag, att det var förväntningar alltså, så här.
Ja, just det, för då hade ni blivit helt
det låter ju skitläskigt.
Så här att allting hänger på det här, vilket det inte gjorde. Men...
Nej, men jag kan ju se det, alltså så här, om man blickar tillbaka så kan jag ju förstå den grejen.
Mm.
För att jag har sett det hända andra band.
Ja.
Så här, vad en hype är, eller vad ett snack är och vad det är. Men jag tror att man är rätt blind för det.
Ja, det är ju bra faktiskt.
Ja, jag tror det.
För just då så var ju liksom Emmaboda-festivalen, det var ju den där som här ser du banden innan. De riktigt är så här, det var ju varje år så var det 3-4 stycken som var så här små, som nästan ingen visste vad de hette eller någonting. Och sen året efter så var de på Hultsfred till exempel och sånt.
Just
det. Det var väl sen 2000 ni var där, eller var det ett år till?
Nej, men egentligen så spelade vi faktiskt på Hultsfred först. Vi spelade den 97.
Mm.
Och så det var nog vår första festival.
Mm.
Och då spelade vi på det här... Den här dansbanan.
Mm.
Jo, men då hade vi bara släppt den här EP:n.
Mm.
Så då spelade vi på dansbanan. Någon sån här konstig eftermiddagstid.
Typ. Ja.
Och inte alls speciellt mycket folk. Och mycket märklig upplevelse.
Ja. Har du några minnen av den?
Ja, Hulsfri, men lite... Liksom? Ja. Jo, men det var ju såklart väldigt häftigt. Tyckte vi. Nej, men jag var inte så fokuserad. Jag tappade bort mina Dr. Martens. Jag glömde dem där.
Är det någon som har fått med sig dem så kan ni skicka tillbaka.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Precis. där i alla fall så släpper ni er en debutskiva.
Yes.
Och då händer det ännu mer saker, tänker jag mig.
Mm. Ja. Men det var ju också en sån här grej som du beskriver, att det finns en förväntan och sen så. Men det är någonting som inte vi kände av.
Nej.
Alltså jag vet inte om jag ska tala från den jag... Mm. Den, där jag är nu här, ja, så här, ja. 2015, eller att jag så här, ska gå tillbaka till hur jag tänkte, för jag tror inte att jag hann tänka. Det var som att det gick klyscha väldigt snabbt.
Ja.
Men jag tror inte jag riktigt hängde med i att... Ja, alltså... Det var som att sakerna så här krokade tag i varandra, de olika grejerna. Efter turnén kom skiva, så kommer det som blir intervju. Mm. Alltså det var som att det bara stegrades på något sätt. Mm.
Kände du dig bekväm med en gång?
Men jag tänker att det enda som är skillnaden är att man fortsätter ju spela som man alltid har gjort.
Mm.
Och där är man van och det är man trygg i. Men det som förändras är ju att man tvingas bli, oavsett om man vill eller inte, så tvingas man bli självmedveten.
Mm.
Och i samma takt som att man gör intervjuer och får läsa om en själv från ett annat perspektiv.
Mm.
Och det tror jag var svårt att hantera. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det då, men jag mådde väldigt dåligt över det.
Mm.
Och att det var någonting som jag inte kunde så här... Nej, jag fattade inte riktigt hur man gjorde. Alltså det var så motvilligt.
Ja.
Fast ändå så var det så här, jo men det här måste man göra.
Ja.
Så ska man, det här ska man göra.
Ja.
Men jag mådde så dåligt över det.
Ja.
Så det var konstigt och svårt att hitta en balans där.
Ja.
Så
här. Är det själva liksom uppmärksamheten utanför scenen som är den
precis.
Svåra?
Precis.
Mm.
För allt som har med turné och scenen, ja, det är ju fantastiskt.
Mm.
Men sen så är det där det som kommer, liksom, kommer på köpet.
Mm.
Som är trassligare, tänker jag.
Men det rullar ändå på där.
Mm.
Och vad händer? Vad är nästa steg här? Vi är i början av 2000-talet.
Jo, men vi... Jo, jag tror att vi åkte liksom på lite så här Englands turnéer och så där också. Så här är det ju, att jag är ju van, märker jag nu, att de andra i bandet fyller i
de
lite detaljer.
Ja.
Jag har dem inte.
Nej, ni har ett gemensamt
medvetande. Det kollektiva medvetandet, precis.
Som är olika saker.
Exakt, jag måste träna upp det här nu.
Ja.
Att minnas det, själv.
Det är bra.
Mm.
Men ni åker ut på lite turnéer och sen så ska ni börja spela in... er andra skiva.
Ja, precis.
Hände det någonting musikaliskt som ni tänkte på? Eller, för då hade det, precis som du säger, eller jag tänker, då har ni blivit liksom självmedvetna vad väldigt många människor tycker och tänker om er. Var det någonting som du liksom så här helt plötsligt började sitta och tänka på? Nu ska jag göra musik här och nu kommer det vara massa människor som kommer att tycka och tänka, och det kommer vara många som lyssnar på det här.
Jo, men lite tror jag att man tog med sig det. Men sen så var det ju en stor förändring för de här låtarna. Som det alltid brukar vara när man gör en så här första skiva, så är det ju låtar som man har gjort. Alltså hängt med flera år ofta.
Mm.
Och så nu ska det liksom göras under en kortare period. Så blir det ju mer sammanhållet och kanske mer riktat på något sätt. Men det finns nog kanske någon... sanning i det att en viss självmedvetenhet kan påverka. För jag tror att vi gick... Det här med att... Alltså vi ville bli ännu liksom... Det skulle vara ännu vassare och ännu råare och mer liksom... mer rock än vad det hade varit tidigare, tyckte vi.
Mm.
Och alltså det handlar ju om, det handlar ju såklart om så här, vad man lyssnar på. Alltså min vad jag lyssnar på för musik har ju förändrats hela tiden. Den är ganska rörlig så där. Men liksom när den första skivan var mer liksom, den är ju skitkonstig, men den är ju så mer experimentell och lite poppig liksom, fast ändå så här. Ja, jag förstår den inte.
Men om du skulle lyssna på den idag, så vad skulle, eller lyssnar du på det idag?
Nej, men jag tycker så, jag älskar ju Suede och så, ja. Jag försöker ju sjunga på brittiska, ja. Så det är så mycket märkligt allting.
Ja.
Men jag förstår ju ungefär vad jag ville.
Ja. Och sen så ville...
Men den är ju mycket vad ska jag säga, den har ju mer, den är ju personligare än vad skivan som kom efter var. Mm. För den var mer liksom formulär liksom 1A på något sätt.
Det är kanske en självmedvetenhet att det här funkar med publiken liksom.
Ja, men också den egna utmaningen tror jag, att komma underfund med hur, alltså när man har kommit från någonting där man har gjort låtar när man inte har haft en susning om vad en låtstruktur är, så plötsligt blir det utmaningen, så här, hur gör folk, hur sitter låtar ihop, vad är det? Och plötsligt så liksom bara, just det, är så här vers, refräng, vers typ. Alltså det är någon så små grejer, men plötsligt så här, var det som var kicken, att man bara, men jag kan få ihop en låt som låter som en annan låt.
Ja.
Det behöver inte vara helt, låta helt stört.
Nej.
Så här. Men också att det var mer, det var roligt, alltså jag tror att jag tyckte det var väldigt så här, det var mer gitarr också, sånt gitarriff och sådär på den andra skivan. Och sen så producerade Chips Kisby den skivan, och han hade gjort Helicopters, och vi tyckte att Helicopters var så jävla bra.
Ja. Så. Hur kom det sig att ni började samarbeta med honom?
Vi testade lite olika producenter som är också jättekonstigt när jag tänker tillbaka på det, att det kom hit så här, producenter från typ alltså det, dels var det han som hade producerat Breeders, vad hette han nu? Ja, jag tappade namnet. Men han kom hit och så skulle vi prova att spela in och låta.
Ja.
Så en jävla dryg typ.
Ja.
Och liksom lite så här snus, alltså gubb liksom.
Ja.
Slämmig och han skämtade typ om han hade handskar på sig för att han runkade. Alltså det var så jättekonstigt. Jävlar. Men vi trivdes inte med honom.
Nej, jag förstår det.
Och då minns jag att jag tror att det var liksom någon från skivbolaget då, BMG, som hade så här, kött den där kontakten och fått hit dem. Och de blev ju så här, men för vi satt just på tvären.
Ja.
Vi vill inte vara, alltså.
Nej.
Vi förstod, alltså vi tänkte inte att på att någon hade, alltså det där är ett, liksom någon har engagerat sig för att få över någon hit till Sverige som ska, alltså jag tror inte vi tänkte på sånt.
Nej.
Alltså så det fanns liksom, nej men det passar inte oss. Nej. Då sket vi det, och så blev man bara skitsur och bara frös ut personen.
Ja.
Och han var så Maria chicken. Nej men du vet, jag hade så mycket samarbetssvårigheter och så där, så bara, jag vet, alltså, och då kan man så fundera i efterhand så här, ja men jag var typ 19. Vad förväntar man sig av en 19? Alltså,
jag
tycker
fan,
det är så jävla konstigt. Men ja. Så då
han förtjänade att bli utfryst, låter det som.
Ja, nej men det var lite olika producenter så här, som vi testade. Och någon från som producerar, jag kommer inte ihåg vad han heter, som pratade om Sonic Youth. Ja, men det är ju namnen som faller bort också. Skitsamma. Så till slut så blev det Chips.
Ja.
För han fanns här i Sverige och han är grym på alla sätt. Och vi spelade in den här skivan någonstans på någon skärgårds ö typ. Ja.
Hur tycker du att det blev? Om du tänker nu. Om du tänker på den skivan nu.
Men alltså, jag lyssnar ju aldrig på saker. Nej. Alltså. Men den är väl ganska... Jo, men den är bra. Men jag tror att jag recenserar allt jag har gjort genom att så här, försöka tänka. Jag förstår vad jag ungefär vill åt.
Aha.
Men jag fattar inte.
Kan du tänka tillbaka ibland på låta som du, alltså rent allmänt låta som du själv har skrivit och tänka, hur fan fick jag ihop det här?
Mm, absolut. För det är som att man tappar kontakten med just det melodispråket man hade eller med... Ja, men det kan jag verkligen fascineras över. Jo, men en sak med den skivan som jag fascineras över också när jag kollar så här live... Jag kollar inte live-klipp, men det som slår mig är att vi var så samspelta.
Ja.
Alltså det var så bra.
Mm.
Och det var så... Det var så mycket energi, det var så liksom, det var, och det gick i en rasande fart, och ja, det kan jag inte fatta. Det är som att man har gått tillbaka i utvecklingen på sätt efter det. Men det var någon för det måste vara
man blir långsammare när man blir äldre.
Ja, men det måste ha varit någon fokus där som liksom, man har sedan tappat på något vis. Jo, men efter andra skivan då började ju vi turnera i USA och sånt.
Mm.
Och Australien och ja, massa olika ställen på jordklotet.
Mm. Mm.
Och men det tog fart i USA, vilket var men där kände jag så här, då började jag känna så här, det här är mäktigt.
Ja. Så här. Första gången du är imponerad.
Ja, jo, men faktiskt. Så gjorde vi några USA-turnéer och vi skulle släppa den här skivan där.
Mm.
Och det var väldigt häftigt. Men jag tror att vi då, eller jag, hade kommit på något sätt... Man kommer i fas med det som händer. Man börjar fatta liksom vad... Ja, men så här, sammanhanget.
Mm.
Vad de olika bitarna är i musik. Alltså så här, det här är...
Musikbranschen nästan.
Musikbransch liksom. På något sätt. Att man så här, man blir inte lika... provocerad då. Eller så här, man är inte lika rädd för det. För att man har på något sätt kunnat... Man tycker att man kan bemästra det lite grann.
Mm. Man blir avslappnad i sitt eget.
Ja, utan att det tummar på ens integritet eller så här, det musikaliska. För jag tror att på första skivan och så där, då var det så mycket som att man sparkade bakut liksom när det så fort det inte handlade om musiken och så fort det var så här, allt annat var irrelevant på något sätt.
Ja.
Och nu liksom kunde man ändå så här, jag fattar vad de är ute efter så här.
Ja.
Jag prisar dem lite grann, men så vinner jag lite frid på något sätt.
Har det varit viktigt alltid att du behöver behålla din egen tanke om musiken du gör?
Ja, det har jag verkligen.
Just det du säger, att du inte liksom plisar någon annan utanför liksom.
Jo, men alltså jag tycker att det är... Jag har alltid tyckt att det var så svårt att vara nästan förstådd. Alltså när folk ska förstå, men det är ju ingen enda som kommer förstå.
Nej.
Och det där har jag väldigt stora problem med. Och därför... Jag vill ha ett speciellt liksom, rum för det.
Det spelar ingen roll vad någon säger egentligen. Utan
så
här, det här är min... Det här gör jag, det här kommer ni inte åt.
Precis. Exakt.
Det känns ju rätt sunt, för att annars tappar man väl helt sig själv till slut.
Jo,
tänker jag.
Exakt. Ja.
Men om vi håller oss kvar lite där i USA, som du ändå är lite imponerad över.
Ja.
Bättre än Lucia-vakan i Robertsfors. Snäppet
över. Ja, Bara, jo, men det var kul, det var roligt. Och det var så här att åka alla de här milen, alla de staterna. Allt det där.
Finns det några speciella episoder som du liksom minns mer än de andra? Eller något tillfälle, någon spelning eller någonting?
Ja, men jag tror alltså jag tror att man minns de här grejerna som känns som milstolpar för att man på förhand har vetat att det är legendariskt. Ja, men vi spelar på CBGB. Alltså, sådana grejer. Eller Roxy eller I eller någonting. Att det blir så här, när man kom till de ställena, någon annan sa, ah, men just det.
Ja.
Här är de.
Får man stå och nypa sig i armen liksom?
Nej, men alltså, men att den där känslan av att man är på något sätt en del i historien. Även hur påhittad den grejen är, så är det någonting som finns, någonting att det här finns en förankring i någonting. Och det tror jag att jag inte kände, till exempel att när jag är i Sverige så kände jag inte den grejen att man är förankrad i någonting som en väldigt lång tradition.
Nej.
Jag kände inte det lika starkt, men i USA kände jag den mer.
Det kanske är lite att det finns mer myter med USA även här. Liksom, att vi känner till de här ställena och har läst dem och sett bilder på klassiska spelningar och hört talas om.
Men också att när man är ute och spelar så finns det mer, i och med att det är så plats för så många olika, alltså de där 10% i den svenska publiken är plötsligt liksom, det är 100%. För att det är så här, det ryms mycket subkultur i USA. Eller det ryms...
Ja.
Du kan fylla ett helt ställe med de som bara är där för att de älskar vårt band. Eller nyfikna, eller vad det nu kan vara. Så här. Och det var roligt att spela för en, en entusiastisk publik på ett annat sätt.
Det låter ju som, nu när du har berättat historien fram till hit i alla fall, att allting trillar på väldigt, väldigt lätt.
Ja, visst.
var det några gånger som du var så här?
Nej, det var aldrig något.
Det var bara enkelt. Ja, det är bra, då har vi rätt ut. Nej, men var det några gånger som det liksom så här, herregud, vad håller jag på med? Det här, jag ger upp.
Nej, men alltså det var klart att det var jättejobbigt också. Alltså, om man tänker, men inte så här, om jag ska tänka, allting var ju positivt och alltså som vanligt, alltså de här framgångarna kanske inte löp parallellt med den så här personliga framgång.
Nej,
alltså,
nej.
Det är liksom, det är två olika saker. Det går så här. Det kan ju uppstå ett väldigt stor skillnad mellan hur man mår och var man liksom, hur det går.
Ja.
Så.
Ja. Så det var alltså, det jag undrar mer är ju som du sa innan, att allting går rätt fort liksom. Hände det någonting med er i bandet just under den här tiden? Eller var ni alla på liksom samma nivå hela tiden?
Ja, det tror jag att vi var. Och allt... Ja, alltså hur menar du på samma nivå?
Nej, men alltså ibland kan man ju ha liksom, alltså, även i andra situationer att man kanske är man är ett gäng med människor, så händer det väldigt mycket i det här gängets liv på något vis. Liksom. Alltså, fast det händer för alla samtidigt. Och så helt plötsligt är det någon som är lite mer ambitiös eller någon som är lite mindre ambitiös, och så blir det massa spänningar däremellan. Liksom.
Jo.
Hade ni några sådana? Liksom? Eller det är...
Nej, men jag tror, och det som vi också kan se, så att vi nog piskade varandra rätt hårt så här, för att det skulle vara liksom... Alla skulle... Det fanns inte utrymme för att vi skulle liksom ha olika viljor eller...
Nej.
Eller liksom... Alltså vad som helst. Någon längtade hem när de var i Detroit. Nej, men det fick man inte. Alltså så här, var liksom... Det fanns inte...
Nej.
Det skulle vara...
Ja.
Hållas på plats.
Ja.
Och vi utgick ganska mycket från att vi alla fungerade exakt likadant. Så det fanns inte det där. Och det var som ett perspektiv som man har haft ända sedan barn. Att man utgår från att alla är likadana. På något sätt. Ja. Om man är jämnårig.
Ja. Det blir också något, alltså det låter ju som att ni stöttade varandra väldigt bra. Att ni fungerade nästan som en enda stor enhet.
Ja, fast jag skulle inte säga att vi stöttade, men det var snarare tvärtom.
Ja, okej.
Okay. Att vi var jävligt elaka. Eller inte men alltså att vi...
Nästan som att ni konkurrerade med de andra. Alltså att mot varandra, och det sporrade er att så här, hålla ihop sig själv liksom, på något sätt.
Ja, men det var liksom inte så bra att visa sig svag.
Nej.
Ja, nej, men alltså det gjorde... Du har faktiskt... Du har ju rätt i det. Men jag tror, vad jag menar är att jag tror inte vi ville se det.
Nej.
Utan det var som att så här, det här bandet var som ett skepp som måste hållas i kurs. Liksom.
Ja. Ja.
Och det fanns ett utrymme för att liksom svaja om det. Så här.
Nej, då får du bara köra på.
Ja. Nej, men så här var det då. Då, var det, då hade vi släppt den här skivan. Och så fanns det... Det var som att den här, de här vindarna blåste i vår riktning typ i USA och sådär.
Mm.
Men då så ville BMG då... Alltså vi släppte den här skivan på ett litet bolag som heter Jet Set Records. Och sen så gick... Så när liksom det gick bra så ville BMG plocka upp den så här, och släppa skivan. Som kom det på.
Mm.
Och då skulle det satsas väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och så spelade vi in den här med Pelle Gunnefelt. Och sen så åkte vi till Los Angeles och skulle mixa den. Och sen så... Så, men hur var det med det då? Nej, men hur var det? Ja, kontentan av det här är att det inte gick lika bra som RCA i USA eller BMG hade räknat med.
Så nej.
Det gick, alltså med våra mått mätt så gick det ju bra.
Ja, men deras förväntningar var
jättegott. Med deras förväntningar och de pengar de hade pumpat in i det här projektet. Ja. Det var ju liksom, det funkar inte.
Nej.
Så plötsligt liksom så, det var det som att allting dog.
Då var det dålig stämning.
Då är det dålig stämning. för jag tror att vi kom till en sån här punkt där de frågade... om vi ville komma och bo i USA.
Mm.
Och liksom verkligen satsa.
Mm.
Och då ville inte vi det. Vi var så, nej, vi var inte där på något sätt.
Nej.
Det funkar inte. Alltså...
För innan det, så det som du har berättat, att allt annat gick ut på musiken. Men där kände du att här är en gräns. Liksom.
Nej, men det var... Vi hade nog... Ja, vi var för trötta, tror jag. Vi hade hållit på för länge. Alltså, det funkade inte.
Nej.
Det fanns ingen glädje i det.
Nej.
Så att, och det var många olika saker som orsakade det. Men, det fanns liksom inget så här, val. Vi hade ingen så här, vi hade inte det drivet då.
Nej.
Men det blir också så här, det är så massa upprepade gånger när man så här, någon säger, men det här nu liksom, om ni bara så här, gör den här grejen eller så här, i den här växeln, då kommer det hända så här.
Mm.
Och det tionde gången så liksom,
ja, när det inte händer liksom.
Nej. Då skiter man i det.
Mm.
För att man kan inte hela tiden lägga in. Man lägger ju liksom in, insatsen är ju en själv hela tiden. Så.
Ja,
Och gör man det för många gånger så tar man ju stryk.
Mm.
Så det funkade. Ja. Så då åkte vi liksom hem och sen så... så tog vi liksom en ganska lång paus med bandet faktiskt.
Vad kände du där? Liksom att nu behöver vi ta en paus? Eller kändes det som att herregud, vi behöver ta en paus. Att sen någon rädsla över att vad det här alltid blev.
Nej, men lite att man tar en, att vi tog en paus, men vi tänkte inte nog på vad fortsättningen skulle vara.
Nej.
Men det var liksom att man behövde slicka lite sår. Mm. Och ja, man hittar tillbaka, för att man fattar att det inte funkar att göra det, så ringer det inte. Men när man tappar lusten, så vet man ju inte vad det bygger på längre.
Nej. Att musik inte är skoj.
Ja. Och det där tror jag att det liksom kan vara en, ja, men konflikt i band överhuvudtaget. Så här, att jag i alla fall har svårt att... Så här, man är självklart olika. Så här, någon kanske kan spela varje kväll och gör, liksom, tar inte så mycket.
Mm.
Men jag tycker att det finns, jag vet precis när gränsen går, när inte jag känner mig sann längre på scen. Mm. Alltså jag tror inte på vad jag själv gör, jag vet inte vad jag sjunger om, och jag förställer mig. Mm. Och så fort jag börjar förställa mig så kan jag inte göra det längre.
Nej.
Och det där är ju jättesvårt att komma, alltså bestämma gemensamt i ett band. Så här, men fan, det är ju bäst att dra upp, alltså vi måste turnera, vi måste ju liksom få en inkomst, vi måste spela och så. Kanske man känner att det funkar inte. Nej. För jag kan inte, jag tror inte på det längre, och då är inte jag bra.
Nej. Nu kommer du tillbaka till den samma sak, att du verkar ju ha en väldigt stark känsla i det där, att inte som man kan kalla sälja ut sig på något vis liksom.
Att även jo, att... det är ju väldigt så här självreglerande på något sätt, den där känslan. Och ibland så kör man över den grejen, eller försöker, men den liksom kommer alltid fatt mig.
Mm.
Ja. Och det... Alltså en sån sak är ju en issue i ett kollektiv.
Mm.
Att man inte bara kan bestämma sig, utan det finns känslor som ska spela in också.
Mm.
Och alltså, och då menar jag att alla i bandet har ju, så här, har ju känslor. Men, men liksom man kan vara bättre eller sämre på att styra det.
Mm.
Så ja. Och det är ju vanskligt att så här försöka så här leva ett liv efter att vad som är lustfyllt och inte. Men samtidigt är det ju bra med en kompass där man vet.
Ja, för någonstans så lyckas man, så då är det ju det bästa som finns.
Precis.
Att göra sakerna det man själv tycker är de viktigaste grejerna och som känns bra. Det är ofta då blir de ju bra liksom.
Exakt.
Per automatik.
För
jag tror också det, att det är de flesta människor, precis som du sa, man pressar sig över den gränsen att så här, det här är inte jag egentligen, men jag gör det ändå för att...
Precis. Men det är ju jätte, det tycker jag är det allra svåraste, det är ju att veta vad, så här, vad är en, liksom, okej, vad är lättja, vad är rädsla och vad är så här, vad är att jag går emot min magkänsla eller vad jag mår bra av.
Mm.
Och så testar man och så kör man på liksom.
Ja.
För att det sista man vill är att det ska vara att man, ja, att det inte är bra eller.
Ja.
Ja.
Ja. Men ni har en paus i alla fall, och men kommer ju ändå tillbaka.
Ja.
Vad var det som gjorde? Jag tänker mig att du började skriva låtar igen, eller ni?
Ja, precis.
Hur var känslorna där?
Bra fråga. Bra fråga. Men jag tänker att det där kommer... Alltså den där lusten att skriva kommer ju smygande.
Mm.
Även när man har totalt räknat bort den.
Mm.
Så till slut så sitter man där och börjar nästan mot sin vilja ibland. Men att man blir inspirerad och man kommer på saker. Och det är ganska skönt, för jag kan själv så att ta det som, det är så ett sundhetstecken för mig när jag är så här känner jag att jag vill skriva så är, mår jag bra på något vis.
Mm.
Och då så började vi skriva. Jag och Jossan har alltid skrivit, hon skriver också låtar, men vi har aldrig egentligen skrivit ihop av någon anledning. Vi är inte så bra på att göra det. Men hon skriver på sitt tal och jag skriver på mitt. Och sen så presenterar vi sakerna för varandra.
Mm.
Och då så hade vi helt plötsligt så här, jag tror det var 2006 då kanske.
Mm.
2005. Så hade vi plötsligt en massa skisser och låtidéer och sådär.
Mm.
Som vi ville göra något av. Och då så hörde vi av oss till Björn Yttling och började samarbeta med honom. Och så det är också så att vi alltid har bytt producent mellan varje skiva. Mm. Ja. Men det är också så ganska skönt att få ett sådär
nya ögon på det man gör.
Ja. Vilket också kan vara så synd. Jag kan tänka mig det så långa samarbeten med producenten. Alltså såhär, man utvecklar det tillsammans. Men jag vet inte. Det är kanske när man skriver tillsammans med någon annan också.
Mm.
Men jag tyckte att han hade en bra, ja men någon slags ny infallsvinkel på oss.
Mm.
Och när vi spelade in den så tyckte jag, och jag kände nog för första gången så där att det var väl, ja men jag tyckte att man kom, jag kom närmare det jag tyckte var jag på något vis.
Mm.
Och då när vi släppte den skivan så tror jag att vi första gången fick någon slags som man skulle väl kunna säga var någon hitlåt eller så. I alla fall något som spelades på radio så, med en låt som heter Chic till Chic.
Mm.
Och då minns jag att det liksom en sån, den saken öppnade också upp. Ja men det var som ett nytt kapitel att man nådde, så här, nådde ut till personer som inte hade
de där 90%.
90% bara plötsligt bara vaknar de upp och så här. Ja. Så det var lite roligt. Och lite svårt att få de där 90% att fatta typ vad det övriga 90% i vårt låtmaterial var. Men
ja.
För det liksom var som olika världar helt plötsligt.
Ja. Jag för mig att den Chic till Chic att jag fick den från någon så här, innan den var släppt.
Ja, ja.
Och spelade på någon förfest. Så här, ja. Man skulle så här, lyssna nu här. Och så skulle jag säga till alla på festen. Ah, men nu, det är en ny låt som är osläppt här. Gissa vilka det här är. Så här, lyssna på den här ni har tagit. Och alla sitter och lyssnar.
Vilken och, rolig tävling.
Ja, och ingen satt att det var ni.
Nej.
Jag trodde så här, ah, men det gör ni väl. Det gissade.
Gud vad intressant.
Ja, det var väldigt roligt liksom. Så någonting hände ju där liksom. Alltså som vi utifrån som inte har gjort det själv när vi att det var sån skillnad mot det andra. Vilket det, när man lyssnar nu så kanske det inte är det men då i alla fall. Det var ingen, det var kanske 15 personer där liksom och ändå alla lyssnar på musik.
Men jag tror att det där är alltså skitviktigt sådär för att få. Det är också en så här kugg i vad en alltså att få igång ny lust att så här bli sedd på ett annat från ett annat perspektiv liksom från människor runt omkring också.
Mm.
Att så här, inte behöva associeras.
Mm.
Eller jag tror att hela tiden när man strävar efter det att så här, kunna associeras med någonting nytt eller liksom inte vara stöpt i en form.
För hade alla satt det där inne då hade det ju låtit exakt likadant på något vis. Liksom. Det hade kanske inte varit så himla roligt i längd.
Nej.
För just det att du pratade om att det var musik som att du själv kom på vad du, alltså dig själv på något vis liksom. Eller ännu mer än vad det hade varit innan.
Jo, men det handlar ju liksom om hur man utvecklas som låtskrivare också. Jag tror att det där är också en så här sanningsjakt på något vis. Att så här, man tycker hela tiden att man närmar sig något, sitt jag på något vis i sitt skapande.
Hur kom den låten till?
Den var nog rätt annorlunda liksom. Jag skrev nog den i ett helt annat. Den var inte alls i det här hade det discobitet liksom. Men det var något vi kom på sen, tror jag. Ja, hur kom på? Jag vet inte.
Den bara var där.
Men det är ju så. Jag vet inte.
Det är inte så att du har något liksom så här, det var här var jag när jag liksom satte den, eller så här skapades den fram.
Ja. Men jag hade en ganska så produktiv tid, eller så här, jag skrev ganska mycket låtar i den där skivan. Men jag höll på att precis flytta isär med min kille och sådär, så det var sådär. När man är på något sätt rörelse så, där, så kan det verkligen hända grejer. Mm. Så jag hade någon slags... fick någon slags stim. Man så här, skrev.
Mm.
Och... Så det tror jag var... Ja, men det var nog uppkomsten till den här skivan. Det var just att man... Att man hade satt sig i rörelse på något vis.
Mm. Att något nytt skulle börja.
Precis, exakt.
Du beskriver ju just den låten som någon låt som då tog er ytterligare ett steg utåt liksom, till en större publik i Sverige och sånt på något vis.
Exakt. Liksom.
Och det resulterade i...
Ja, vad resulterade i? Alltså, ja.
Säg att pengarna trillade in.
Ja, alltså. Jo, men nu var det lite pengar inblandat där. Och nej, men det var rätt så här kul att se hela den grejen, att det var... Ja, men så här, vad en låt kan göra, hur man kan kommunicera med folk, bara med någonting som är sådär igenkännbart, lättillgängligare. Alltså det som när man spelar, det var, tror jag, att vi märkte när vi var ute och turnerade sen, det var det som att trycka på en knapp när man så här, det är sån direkt kommunikation som är ganska häftig. Och det är ja, men det var rätt kul. Jag har aldrig varit speciellt duktig på att så här, urskilja vad som är en jag kan inte det där.
Nej.
Jag tror att jag underskattar också vad jag tror kan vara en effektiv låt eller någonting. Jag tror att jag tror att jag överskattar det här med att det handlar om enkelhet och direkthet, för det är inte det. Det är någon mer som är det. Och det är någonting som inte jag kan avgöra. Det är bara att så här, det är en lyssnare som kan avgöra det.
Om vi hoppar fram här och tänker lite på nutid. Du håller på att spela in en skiva.
Du ville hoppa över med att få senaste film, för det är ju samma grej.
Det är mest att vi inte ska sitta och...
Nej, jag vet. Nej.
Absolut inte.
Nej, men och sen så kom vi till en sån här paus igen.
Ja, precis. Och sen kom det en skiva, sen kom det en turné, och sen var det en ny paus.
Ja.
Och så i Sahara Hot Nights AB.
Exakt.
Skivan som du spelar in nu.
Ja.
Som är du.
Ja. Nej, men jag tror att det som är en följd av det jag precis har berättat, att det liksom det blir en upprepning. Till slut vet man inte vad man ska göra för att förnya sig.
Nej.
För att rimligtvis borde det räcka med liksom det här fundamentala, att så här, spela live och spela in skivor och skriva låtar och sådär.
Mm.
Och det är roligt, det är fantastiskt i sig. Men det jag tror att man till slut blir det, alltså formen blir tråkig och man måste nästan slå knut på sig själv för att förnya den.
Mm.
Och vi håller på med det rätt mycket, försöka inför oss själva liksom. Ja, men vi ser det från den här vinkeln, vi tänker så här, vi gör det här, men det blir som att det blir samma sak.
Mm.
På något märkligt sätt.
Ja.
Och så känner vi efter vår senaste skiva, som jag för övrigt tycker är det bästa vi har gjort. Jag tycker vi aldrig varit så... Alltså jag tycker verkligen att det var väldigt, väldigt bra allting.
Mm, mm.
Men det var som att vi kände inte att det fanns... återigen, lusten var slut. Man har tagit koll på den en gång till.
Ja.
Och så bestämde vi oss till slut för 3 år sedan så här att nu struntar vi det här. Alltså på riktigt, inte så här nu hålla en dörr öppen, för det jag tycker det är för att försöka hitta en annan vinkel. Och det här är ju en grej som handlar om att man också ofrånkomligen blir äldre.
Mm.
Och att det här kollektiva spricker lite i sömmarna.
Mm.
Takt med att man växer upp och man utformar sina personligheter och sina viljor och sina lustar och sådär. Så det var som att vi var väldigt så olika helt plötsligt.
Mm.
Samma sammanhållning och samma vänskap såklart, men ändå att det fanns olika...
Mm. Det är sånt man inte vet från början egentligen. Precis. Nej. Det där som varför det just blev ni. Det bara blev liksom. Ni kunde inte ha en aning om vilka ni var egentligen. Liksom.
Nej. Nej, men då har vi haft en period nu av att vi har sysslat med lite olika grejer. Några har inte sysslat med musik alls. Och jag har väl känt att jag ska försöka skriva en skiva och göra det i eget namn.
Mm.
För att jag vill prova på hur det är att göra det i mindre skala.
Mm.
För att ge mig själv någon slags fristad på något vis och inte behöva... Ja, men att... Ja, men försöka utforska vad är det? Vad är att göra det själv? Hur blir det då? Mm. Vad är skillnaden? Vilka egna beslut är jag tvungen att fatta? Så här, hur gör man? Alltså, jag märker ju att det finns otroligt mycket så här, otränade muskler på något vis. Så att jag är helt så här... Ja, men vissa grejer, alltså som man har, när man har gjort det här tillsammans med andra, så har man automatiskt låtit andra tagit hand om vissa bitar. Så här. Och det kan organisatoriska prylar, ekonomiska grejer, alltså allting.
Nu får du göra allting själv.
Och nu får man fattar man plötsligt att nu ska jag verkligen så här öva upp de här grejerna.
Ja. Är det som att lära sig musik på nytt? Eller lära sig hela processen på nytt?
Ja.
Mm.
Alltså... Och det tycker jag känns lustfyllt att göra. Det känns roligt att få försöka fatta liksom på nytt. Och på gott och ont att ingen förväntar sig ett skit.
Nej.
På något sätt.
För du sa innan det där nu när vi började prata här om att du kom på nu att de andra brukar fylla i minnes att ni kommer ihåg. Nu blir det samma sak här fast i det musikaliska. Nu är det bara du.
Precis.
Det är ingen där och fyller i någonstans.
Nej.
Hur låter det då?
Det låter... det första hade jag tänkt sådär. Jag tror att jag hade en ganska lång process där att när jag funderade och... var rätt så här ambivalent, så här började fundera, men är det någon idé att man gör, alltså så här, om jag gör någonting så måste det låta så här helt väsensskilt annorlunda från bandet. Medan till slut när jag började så här skriva och så där och slutade tänka på det, så fattade jag att men jag kan inte skriva någon annat än, alltså det är ju exakt samma låta som kan vara i Sahara egentligen. Det är bara att jag gör dem inte med Sahara.
Nej.
Så egentligen är det samma sak. Ja, ja. Fast den största, så här, det som är annorlunda är ju såklart att det låter ju inte som vårt band. Alltså det låter inte, det är ingen som spelar som oss tillsammans.
Nej.
Och det finns utrymme för att göra det kanske liksom lite mer dynamiskt. Och
känner du en frihet i det eller är du livrädd?
Både och. Alltså, jo, men det känns så här, det känns, jag har liksom, det läskigaste med det tycker jag är att jag aldrig spelar med andra personer.
Nej.
Så det är, kan jag överhuvudtaget spela live med andra människor?
Ja. Vad tror du?
Jag tror kommer att det gå? Går. Men
ja, det måste ju vara jättesvårt. För det är ju inte många som har varit som du, som har haft ett, varit i samma band så länge liksom, genom hela. Eller det finns ju såklart många som har gjort. Men ändå, sen nu så står du inför liksom den utmaningen att nu är det någon annan som du inte, som står där på dig, jämte dig på scen, som är någon helt annan, som inte har samma kollektiva medvetande liksom.
Nej, det är ju jätteobehagligt att tänka på det. Men jag tänker att det kan finnas en tjusning i det också.
Du blir lite mer på tå kanske.
Ja. Men alltså, jag är, vad ska jag säga, det är ju inte färdigt det här projektet heller. Liksom, jag är inte klar, men jag håller på att spela in. Så jag får se. Men jag har faktiskt medvetet inte så här, funderat så mycket. För funderar jag så blir jag liksom så tokig. Men det är svårt också, för jag tycker att själv att det finns någonting fantastiskt när ett så här, liksom, jag hejar på Sarotna, så jag tycker att det är så här, vi ska hålla ihop och vi är ett bra band, och det finns väldigt få band. Och så här, den grejen tycker jag är värdefull. Samtidigt som jag vet att jag inte fixar det här kollektivet hela tiden. Utan jag måste testa något annat för att men man måste hitta, uppfinna sig själv lite grann och hitta nya grejer för att hitta tillbaka till det. Så nu är det som det är.
Nu är du där.
Ja, jag har tvingat in mig själv i ett hörn.
Ja.
Men det är spännande och kul också.
Ja, det är bra. När man målar in sig i ett hörn så får man nymålat golv i alla fall.
Ja, just det.
Ja.
Klassisk saying.
Precis. Men hur, när du spelar in nu, hur mycket gör du själv? Utav alltihop, eller?
Nej, jag är inte. Men jag har skrivit som vanligt allting själv och gjort färdiga, ganska färdigstöpta låtar. Men sen så har jag spelat in med en producent som heter Axel i hans studio, och vi har tillsammans producerat liksom. Så är det.
Så att det är ändå väldigt,
och lånat in lite folk som trummor och bas och tjuvaj.
Ja.
Så här.
När tänker du att det här ska, när blir det klart? Har du någon plan?
Ja, alltså jag vill nog ha det inspelat och klart alltså innan sommaren. Så här. Men jag får se. Det är också sådär att jag känner att det här är ett, alltså jag skriver låtar hela tiden. Och jag vill ha, jag vill att allt ska med på något vis.
Ja.
Så om jag fick bestämma så skulle det vara ett evighetsprojekt. Ja. Alltså det är så här.
Kom en låt i veckan bara, som bara trillar på. Då slipper du den här, släppa skiva, turnera, paus, släppa skiva. Då kan du ju.
Ja. Nej, men alltså min kille tycker redan att det är så här Chinese democracy och allting. Så att alltså, jag måste verkligen knyta ihop det nu.
Du blev samma sak som Henrik Berggren med Bror Daniel liksom. När kommer soloskivan? Alla har talat om det. Nej, men jag vet. Håller på att spela in och det liksom.
Ja. Men
men det är på väg.
Det är på väg.
Innan sommaren är det lovat.
Det kommer inte släppa sina sommar. Men det ska vara färdigt då.
Ja.
Ah.
Vi hoppas väl på innan sommaren kanske.
Ja, ja. Men precis. Ja, men vi säger det.
Ja, nu har du fått press. För nu kommer ju detta här att ligga ute liksom.
Ja, ja. Då, just det.
Du sa ju att innan sommaren.
Nej, men det är bra. Skapa lite ofrivilliga deadlines.
Ja.
Mitt dumt skivomen.